har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Anette Wendin.
Det här är Anette Wendin.
Ja, det börjar med att jag ville bli ledarskapskonsult när jag blev stor för typ 20 år sedan snart. Jag såg mycket dåligt ledarskap där jag var anställd.
Tyvärr en ganska dålig telefonförbindelse, men håll ut en stund.
Jag håller ut. Jag kan också tänka 2021. När får vi bra telefonförbindelser? Ja, det är en annan
5G,
fråga.
Ja. Anette Wendin berättar hur hon tidigt i livet råkade ut för en dålig chef och att hon efter det började intressera sig för det här med ledarskap. Hon utbildade sig till coach, drev eget företag och höll på att bränna ut sig, säger hon. Och med tiden så blev hon mer och mer intresserad, inte av hur man leder andra människor, utan av hur man leder sig själv.
Hur vi hanterar tid, hur vi hanterar pengar, men också hur vi hanterar vår egen personliga energi, våran hälsa och kropp och med fysisk energi så att säga, och själslig energi. Att vi hanterar det nästan likadant. Är jag slösaktig med mina pengar och med min tid, inte hushåller med den på ett sätt så att jag har, liksom, har över till det som är viktigt, så har jag ofta det beteendet med mig själv som person också. Att jag riskar även min egen energi lite för långt, och det är ju lätt att faktiskt bränna slut på sig då, att man går steget för långt, och då förlorar du också förmågan att skapa nya pengar, för då har du inte orken att göra det.
Idag hjälper Anette människor att hitta en ny riktning i livet på ett personligt plan och också på ett ekonomiskt plan. Hon kallar sig för rikedomscoachen. Och när jag hittade på nätet så tänkte jag så här, det är ett nytt år, det vi konstaterat redan. Och med det så börjar vi människor bete oss lite konstigt. Jag har exempelvis inte ätit kött på 7 dagar.
7 dagar är inte jättelänge. Men jag förstår vad du menar.
Konstiga saker händer.
En rikedomscoach känner jag också att alla nog vill ha.
Mm.
Eller? Någon som coachar en så att man blir rik.
Jag tror inte många tänker sådär på ekonomi som ett problem som man kan lösa. Jag tror många så att säga, bara finner sig lite i en situation. Att man är på ett visst sätt, eller?
Mm, jo, så kanske det är. Jag är mycket för att lära av andra. Jag lär mig gärna av andra. Folk får gärna få berätta för mig hur man gör.
Mm. Får du lyssna här. Mm. För väldigt många människor så innebär ju ett nytt år också att man tänker på lite så här värsta saker som pengar kanske. Vi gör ju kapitalet enbart i konstens namn.
Absolut, vi är i första hand ett konstnärskollektiv. Det är väl alla med på, va? Ja.
Men som en service då till våra lyssnare och alla som är intresserade så ringde jag Anette och ställde en ganska enkel fråga. Det är nytt år och vill man styra upp sin ekonomi och kanske bli rik? Hur gör man?
Extremt pepp på att höra vad hon svarade faktiskt.
Och då är det så här. Grundproblemet, menar Anette, det är att vi människor går omkring här på jorden och säljer vår egen tid. Du är med på det?
Mm, absolut.
Dygnet, 24 timmar.
Mm.
Och då kan man inte sälja hur mycket som helst. Det är ganska basic.
Mm.
Men sen finns det en djupare fråga här också. Som att vi människor kanske inte riktigt vill eller vågar erkänna vårt värde, eller att vi kanske har fel inställning till livet och till pengar. Alltså att bli rik, menar hon, det handlar om att kunna ha eller mobilisera en visshet om att man faktiskt kan bli rik.
Ja, nu vill jag dra en parallell till representation. Om du inte kan se på TV att någon som ser ut som du gör det som du vill göra, så är det svårare att tro att du kan göra det.
Säkert.
Alltså, du måste tro på din förmåga att kunna för att faktiskt kunna. Det är steg ett. Jag tror benhårt på det här.
Och det här kommer tillbaka i idrottssammanhang och allt möjligt, tänker jag.
Mm. Om du tror att du lever i brist, om du tror att det du har att erbjuda inte är värdefullt, så förhandlar du fram sämre lön om du är anställd. Du tar för lite betalt för dina tjänster om du är egenföretagare. Du tycker att allt är dyrt. Du sänder ut en energi av bitterhet och rädsla för att inte ha tillräckligt. Vilket gör att andra blir inte heller lyfta av din energi och väljer att inte göra affärer med dig.
Det här ringde min fru mitt under intervjun, ska jag säga.
Det är sånt som händer.
Medan istället, om du har en energi av att du har tillräckligt och det finns ett universum som vill dig väl. Det finns pengar nog för alla. Och vi blir belönade för det som vi gör som är gott. Och visar liksom att tänker i tacksamhet för allt vi får omkring oss och liksom ser överflödet, så får vi också en helt annan energi i bemötandet.
Men det här med inställning och energi, det kan ju upplevas som lite svårfångat kanske. Och ska man titta på det här lite mer praktiskt, så sa Anette att det i princip finns två sätt att bli rik. Ett är enkelt, långsamt. Det andra är svårt och osäkert. Vi ska prata om båda. Från Monopol Media, du lyssnar på Kapitalet. Idag med mig, Jakob Bursell.
Och med mig, Åsa Secker.
Häng kvar.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen, bara ibland, så känner jag lite tacksamhet ändå för att där utvecklas bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem, man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar vi säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla. Alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen. Och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension. ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var lite en bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället, både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack. Känner du dig riktigt rik nu?
Ja, jag vet inte om han kände sig så rik heller riktigt.
Nej.
Han verkar ju nöjd. Men kunde han... Ja, han kanske kan njuta. Men om de köper det där huset som sagt, då... Eller vad det nu var. Boendet någon annanstans. Då känns det som att de börjar nyttja det där.
Det här är Rickard Ulfsambar. Rätt många skulle känna igen honom från Grotesco.
Jag ska vara helt ärlig och säga att jag gjorde inte det.
Men googla honom,
ja.
Så hittar du en del riktigt roliga scener som jag tror en del har sett.
Jag är också oallmänbildad när det kommer till just sånt här, så jag är inte representativ. Men...
Han har bland annat spelat ut en helt otrolig så här, medelålders, alltså, mittenlivskris, liksom, 40-årskris.
Ja.
Där han, ja.
Jag är för ung för det, jag kan inte relatera.
Hur som helst. Innan pausen så hörde vi ju rikedomscoachen Annette. Och ett sätt att bli rik, menar hon, det är helt enkelt att spara mer pengar och framförallt se till att pengarna kommer i arbete och arbetar åt dig. Det här kallar hon för en pengafabrik. Men hur länge sedan var det du slutade jobba nu då?
2018 så har jag upp mitt vanliga jobb. Sen har jag tagit lite påhugg och hoppar in. Men det handlar om dagar på ett år. Men jag slutar inte att jobba. Den stora grejen för mig är att komma bort från ett anställningsförhållande där man skriver på att vara lojal med företaget och köra på i 40 timmar på kontoret och så vidare. Be om lov för att få ta ett semester, vara uppbunden 40 timmar på kontoret. Och...
Mm. Ja, så att känner du det?
Ja, men det var kul att jobba så länge jag jobbade, men när den här möjligheten närmade sig de sista åren, då blev det väldigt jobbigt att jobba.
Rickard från Grotesco, vet att undrar nu, han är ju inte rik, tror jag i alla fall. Han har i alla fall inte slutat jobba. Han skrev manus i nya Jönssonligan som släpptes nu i dagarna. Men jag anlitade honom för att iscensätta en intervju som jag gjorde före jul med en bloggare som kallar sig för Utdelningsseglaren. Men så du var då en hyfsat vanlig kille som skulle skaffa en utbildning och skaffa ett vanligt jobb. Var det det som låg i korten?
Ja, leva lite... Ja, lite så att leva utan att tänka på ekonomin och framtiden så mycket. Utan vi hade väl inte jättebra ekonomi när jag växte upp. Och så fick jag barn tidigt och då blir det också svårare med ekonomin. Det här var lite som en revansch, att skaffa sig ännu mer kontroll över sitt liv. Om man har kontroll på ekonomin. Mm. Sen har det ju liksom... Nu handlar det inte om pengar, utan nu är det en livsstil.
Förlåt, men alltså varför får vi höra Rick och inte den här personen själv, undrar man ju nu.
Utdelningsseglaren söker inte uppmärksamhetens ljus.
Okej.
Okay. vi har haft kontakt i jag vet inte, 2 år kanske.
Oj.
Och för att jag tycker att han är en spännande person. Och jag läser hans blogg vid tillfälle. Och när vi har pratat om det så har han verkligen sagt att han vill inte skylta med vem man är.
Han vill vara anonym helt enkelt.
Han vill vara anonym.
Som folk vill ibland när de blir intervjuade.
Ja, det kan vi respektera.
Ja. Kreativt löst, Jakob.
Han vill vara anonym. Så vad ska vi kalla honom?
Ja, vi får ta något sånt vanligt svenskt mansnamn. Peter kanske?
Peter. Runt 2008 så hamnade Peter, helt vanlig kille, på en amerikansk blogg där folk berättade hur de hade börjat ifrågasätta sin vanliga 9-5-livsstil. Börjat spara en massa pengar, investerat pengarna och sen gått i pension skittidigt, alltså typ i 40-årsåldern.
Det är tidigt, det är balettdansös tidigt.
Ja.
Det här har man hört talas om, tycker jag.
Mm. Ja, men det är ett fenomen. Och Peter, han började sakta halka in i det här fenomenet.
Nej, men jag var väl i en situation då i livet då jag hade kommit en bit i karriären i alla fall och lyckats få upp lönen lite grann och sådär. Och då blev det ju så, istället för att höja kostnaderna så blev det att jag började fundera på att nej, men jag vill investera så mycket som möjligt. Och det var väl det första som hände. Så istället för att höja kostnaderna i samband med att jag fick högre lön så gick allt till investeringar. Och sen så var det dags att utforska det här med sparande och det är ju successivt. Man tar område för område och försöker komma på, kan man göra det här på ett smartare sätt? Så egentligen, för alla kostnader du har, finns det ju ett optimalt sätt att hantera det här på. Sen är det upp till dig att ta reda på hur du ska göra det. Så det handlar inte om att sänka livskvaliteten, utan det handlar om att spendera effektivt och göra det på ett smart sätt. Mm. Och det där tar tid att lära sig. Tar man område för område, försäkringar, boende, mat, transport, träning och så vidare. Man lär sig själv hur det fungerar. Mm. Och det är spännande med den här processen att nu lyckades jag få ner matkostnaden med 500 kronor i månaden och det gav ingen försämrad livsstil, utan liksom att man åt lite mer planerat. Då blev det nyttigare och bättre istället. Mm. Mycket av livsstilen går ut på att man har kontroll och tid. Mm. Det är en process under många år där folk försöker få ner kostnaderna utan att tumma på livskvaliteten. Och till slut kommer man till en punkt där man inte vill dra ner på kostnaderna. Men det är lätt att dra ner till hälften. Lever du ett genomsnittligt liv och har en okej lön så kan du en genomsnittlig människa drar ner sina kostnader med 50%.
Och det här är då grejen som Peter fastnar för. Han började spara enormt mycket pengar och plöjde in varenda krona han fick över på börsen. Alltså, hur mycket, så här, spontant, hur mycket pengar skulle du kunna spara? Hur stor del i procent av din inkomst?
Oj. ja, alltså jag skulle nog säga att en tredjedel av min inkomst går ändå till räkningar och typ mitt boende och sådär. Mm. Och jag vill bo kvar. Men jag skulle säkert kunna spara, om jag slutade köpa grejer som jag inte behöver, 30% säkert. Det skulle jag kunna liksom... Mm. Ja, 30% räkningar som jag inte riktigt blir av med. 30%, jag vet inte, mat. 30% spara.
Mm.
Ja, så några slaskprocent någonstans.
Ja, det är en intressant att fråga sig. Peter säger att han kunde leva på runt 16 000 kronor i månaden då.
Inklusive räkningar, mat, allt.
Ja, han hade ju barn då också, ska sägas. Ja. Men han säger också att om det verkligen knep så kunde han pressa sig ner till 8 000. Men... Hur mycket pengar sparar du som mest varje månad?
Mm, ja, det beror lite på hur man räknar. Men på lönen sparade jag kanske drygt 30 000. Och så var det tjänstepension på det och utdelningar. Så det var mycket pengar sista åren.
Och vad hade du inkomst?
Nej, men alltså, jag hade en bra lön, absolut. Sen var det ingen fantasilön. Men en väldigt bra vanlig lön skulle jag vilja säga att det var. Och det underlättar ju det här. Och då kan man göra det på kortare tid. Men det är ju det som är det fina. Att istället för att leva lyxliv och köpa onödigt dyra viner, köpa onödigt dyr bil, bo på ett onödigt fint hotell, så investerar man pengarna istället.
De här pengarna som Peter sparade, de stoppade in på börsen. Först då i vanliga, enkla, billiga globalfonder och sen med tiden i aktier. Med fokus på bolag som gör vinst och sen delar ut pengarna till sina ägare. Det är därför han kallar sig för utdelningsseglaren. Han gillar utdelningar och så gillar han något som du gillar också, segling.
Då är jag halvvägs där. Jag gillar segling. Jag ska bara grepp om det här med utdelning också. Jag har inte kommit ut än. Toppen.
Men grejen är, det här är inte bara något slags planlöst sparande, utan det finns en hel matematik bakom det fenomenet som vi pratar om. Det finns en rörelse som man då kan säga att Peter tillhör. I USA så säger man FIRE, Financial Independence Retire Early, alltså en akronym. Och man brukar då referera till någonting som man kallar för 4%-regeln.
Och den går ut på att du måste få 4% avkastning per år. Och sen är det 2% inflation också. Så egentligen är det 6% då, i real avkastning minst. Då kan man baklänges räkna ut det. Då är det blir i alla fall, om du har en månadskostnad så tar du den gången 300.
Alltså som du behöver kapital för att leva på utdelningen?
Ja, precis. På passiva inkomster så att säga. Det handlar ju om att du har en summa investerad. Och så blir det en fråga om hur mycket pengar du varje år som du ska ta ut av det där.
Så om du ska leva på 20 000 i månaden, då ska du ha 6 miljoner.
Mm, exakt.
Jag ska säga att med passiva inkomster, bara begreppet, det är alltså typ utdelningar, inkomster som man får utan att faktiskt lägga ner timmar för dem. Men grejen är, följer man den här metoden så säger Peter att det tar mellan 7 och 15 år då att spara sig till ett ekonomiskt oberoende. Peter, han är idag ett par år över 40 och behöver inte jobba en enda dag till i sitt liv.
Okej, det är helt otroligt. Men jag tänker också att bygger inte det här på att man är lite bra på det här med börsen? Man kan väl fullständigt kollra bort sig på börsen och inte alls få 6% i avkastning utan noll? Om jag skulle segla in på börsen så skulle det nog gå så där.
Precis, man kan göra hur fel som helst. Men det är därför som han rekommenderar att man ska spara i fonder.
Ja, okej. Ja, i alla fall till en början.
För att det här målet på 4% eller 6%, ja, då, det är inte så högt egentligen. Okay. Inte om man ser det över en lång tidsperiod.
Nej.
Så han menar att vem som helst kan göra det här,
ja,
på 7-15 år. Det är ändå fascinerande, för det man liksom tutas i hela kulturen, i skolan, överallt, är att du ska utbilda dig, du ska skaffa ett jobb vid 65, men för vår del kanske vid 70 då, så ska man gå i pension.
Mm.
Och det här är bara liksom svart på vitt att det finns en helt annan väg.
Men jag tänker också på ett mer filosofiskt plan att det här bygger på att man tänker att man ska leva länge. Alltså man kan ju också ha den inställningen att så här, risken finns att jag blir påkörd av en bil på lördag. Därför vill jag leva varje dag härligt. Jag vill inte dra ner på mina kostnader och leva på ris och inte köpa några kläder som jag tycker om. Ja men du vet, sånt där som jag lägger pengar på, dyra tält, grejer till min segelbåt. Jag tycker inte att det är värt det, för vem vet hur länge jag får leva.
Och det här tror jag också är en ganska vanlig kritik mot liksom, den här livsstilen.
Mm.
Just det här att det kräver att man avviker mycket från det som är normalt. Jag frågar också Peter, ska säga, det här som du har gjort, det kräver att du liksom har avvikit från normer i samhället. Och normer är ju jättestarka och jobbiga att avvika från.
Ja, gud ja.
Men han sa så här, det finns inga normer. Det finns inga normer, utan det här är något som man hittar på själv. Det här har jag bestämt, och så länge jag trivs med det här så är det här min grej. Och sen får man liksom skörda frukterna senare.
Jag vet inte om alla är lika bekväma med att göra tvärt emot vad alla andra gör. Men det är väldigt intressant att höra att det liksom finns en konkret metod bakom att faktiskt nå det här målet.
Ja.
Otroligt intressant.
Verkligen. Sen krävs det då en person som har liksom en del integritet.
Och disciplin.
Och disciplin. Ja, ja. Det här var i alla fall det enkla och långsamma sättet att bli rik. Efter pausen så ska vi kolla på det snabba och farliga sättet.
Jag glädjer mig.
Häng kvar!
Det är kanske många tror att man ska göra det snabba klippet och så blir man rik. Det är väldigt få som har byggt rikedom genom det. Någon kan ha tur naturligtvis.
Det här är Anette igen, rikedomscoachen.
Men för det mesta så är det här ett ganska det är liksom långsiktigt nötande. Det är det lilla stegets kraft. Det man gör varje dag, varje vecka, varje månad över tid som växer.
Vi människor är ju otåliga till naturen, antar jag. Väl?
Mm. Mm.
Och en del tycker att 7-15 år, det är för lång tid. Jag ska bli rik mycket snabbare än så. Och det finns då sätt som man kan tänka tar kortare tid. Som tyvärr också har sina egna nackdelar.
Det går väl någonting i stil så här då. Att, ja, lite fakta för dig som letar efter nästa möjlighet. Dels då, solenergi har blivit 5 gånger billigare de senaste 10 åren. Och e-handel är bara 15% av fysisk handel än så länge. Det finns väldigt mycket utrymme kvar där. Och om 10 år så kommer det saknas bortåt 100 miljoner teknikkunniga. Och det kommer finnas ytterligare då hundratals miljoner människor som behöver reskillas eller lära sig någonting nytt för att vara gångbara på arbetsmarknaden.
I höstas så såg jag då ett inlägg på LinkedIn. LinkedIn självhävdelsens mecka.
Ja, en plats där du älskar att hänga.
Ja. Men det var ett inlägg då från en kille som heter Jens. Ett hoppingivande inlägg. Så jag ringde honom och bad honom läsa upp det här inlägget.
Sen lite mer på temat möjligheter lite vitt och brett så är Arbetsförmedlingen får ju 70 miljarder per år från staten och det finns en plan, även om den debatteras lite, att privatisera Arbetsförmedlingen. Och på samma tema då så har vi ändå 27% ungdomsarbetslöshet och, i Sverige och 70 000 lediga jobb ute på Platsbanken. En annan möjlighet om man tittar lite brett är ju att det ligger 216 nomineringsobjekt.
Och så här håller på då liksom. Bland det här skrytet som man ofta ser på LinkedIn så kommer en kille från ingenstans och bara säger massor med trevliga, positiva saker om alla möjligheter som finns där ute. En massa affärsområden där finns grejer att göra för folk som vill driva eget företag.
Jag känner att jag vill ha mer Jens i mitt liv.
Ja.
Generellt så. Någon som bara är lite positivt inställd.
Verkligen. Han var trevlig också, ska jag säga. Ja. Jens heter hur som helst Bäckbom i efternamn och jobbar med investeringar på Almi Invest som då är statens investmentbolag. Han har drivit olika mjukvaruföretag själv. Men idag så går hans jobb ut på att träffa dussintals små teknikbolag, startups. Och kanske investera pengar i de här. Och det är jätteosäkert, men förhoppningen är att liksom ett fåtal av dem ska bli jättevärdefulla.
Är han domaren i Shark Tank?
Det kan man säga att han är.
Mm.
Så när jag hade sett det här inlägget på LinkedIn och ringde honom för att be honom läsa upp det här i radio, så tänkte jag också att jag skulle fråga, hur bra är egentligen oddsen att tjäna pengar på att driva företag nu för tiden?
Jo, alltså det är så, man brukar prata om då att det är, att driva företag, det är ett, liksom ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att bli rik. Så att bara för att du driver företag så blir du inte rik. Det finns väldigt många exempel på konkursade bolag. Men för att bli rik så måste du nästan i praktiken driva företag. Eller åtminstone så här. För att bli rik så måste du nästan alltid frikoppla dina intäkter från din arbetstid. Så på något sätt måste du börja tjäna pengar som inte är beroende av att du jobbar fler timmar.
Ja, och det här är ett resonemang som vi känner igen från Anette. Att dygnet tar 24 timmar, du kan inte sälja din tid för att du har bara 24 timmar att sälja. Du måste sälja något, en produkt eller en tjänst eller något digitalt eller någon licens i en massa exemplar. Det är liksom grundregeln. Men sen, menar Jens, så måste man också bestämma sig för hur högt man vill sikta.
Ska du bli riktigt, riktigt förmögen på kort tid, alltså förhållandevis kort tid, då måste du nästan idag ha riskkapital i ryggen. Återigen, tittar du på alla stora techbolag så är alla finansierade av riskkapital. Det är nästan omöjligt att göra det annars. Men det är ju bara om du vill sikta på de där topp 1000 i världen. Det är absolut inte sant för de allra, allra, allra flesta företagare som helt enkelt bara vill kunna leva ett gott liv. Äta sig lite mer än mätt och köra en fin bil utan att den är överdrivet fin. Då räcker det ofta med att, så att säga, göra ett bra jobb och ha några anställda som också gör ett bra jobb och som du tar hand om.
Så problemet är att det här handlar också om vilket typ av liv man vill leva. Många människor är faktiskt ganska tillfreds med att gå från jobbet vid 5 och kolla på Netflix och liksom gå ut i skogen på helgen och sådär.
Absolut, ingen fel med det.
Ingen fel med det, men då kanske man inte heller orkar göra vad som krävs för att tjäna massa pengar. Alltså, en del missar kanske det att många människor som har blivit väldigt rika har också haft ganska konstiga liv.
Mm. Jobbat ganska hårt.
Jobbat hårt. Jens säger att många av de här techbolagen som han har varit i kontakt med, alltså de lever med ett ständigt konkurshot hängande över axeln så här. Och måste varje år övertyga dem, alltså investera om att stoppa in nya pengar, för annars går skeppet omkull. Och många människor vill nog inte ha den livsstilen.
Jag tycker det låter vidrigt. Men får jag flika in här då att när man pratar om riskkapital och bygga företag, så brukar man ju prata om att man kan ju bygga två typer av företag. Alltså bara för att man vill bygga ett företag och tjäna pengar på det, så behöver man inte bygga den här typen av företag. Man kan bygga ett livsstilsföretag som växer organiskt och långsamt där man inte tar in riskkapital. Så man kan vara egenföretagare utan att kasta sig ner i det här helveteshålet.
Exakt.
Bara flikar in det.
Ja, men, och det är intressant för att Jens tog upp en grej att, alltså det finns nog liksom en lite knasig bild av företagen i samhället. Just nu så tror ju nog alla att ett företag måste gå med förlust och ha jätteballa företag i ryggen som investerare, och så ska man tjäna en miljard.
Och coola färgglada kontor och sånt där.
Ja, precis. Att det inte finns någon mellanting. Men det finns ju massor med mellanting.
Såklart.
Och för många människor så skulle det hjälpa jättemycket att bara bli lite rikare. Eller hur?
Ja, så man kan köpa det där tältet.
Så man kan köpa det tältet. Och där, mina Jens, där finns det ju en massa möjligheter som folk nog inte tänker på.
Börja sälja lite frilanstjänster på helgerna. Hjälp folk med enklare arbeten som frilansare och skaffa en extra inkomst. Det är oftast extremt liten risk i det, men potentialen är förstås också begränsad. Men skalan finns, det finns ju en hel skala däremellan då. Börja hyra ut din lägenhet några dagar per år, eller ditt hus, eller hyra ut din bil för den delen på någon sån här delningstjänst, eller alltså, det finns väldigt mycket man kan göra som där man börjar frikoppla lite sin tid från sin inkomst.
Här är ju Jens faktiskt inne på att sälja sin tid, vilket man inte ska göra, men
Man kan sälja lite av sin tid.
Man kan sälja lite av sin fritid. Alltså då blir det ändå någonting mer. Om man vill bli lite rikare.
Om man vill bli av med lite av sin fritid också.
Ja, precis. Sälj en fritid. Men det här var några idéer från Jens Bäckbom. Jag kan tänka mig att det finns många människor som står i vägen och kanske skulle vilja starta företag, men som dels är rädda för riskerna förstås, men som också är rädda om att gå miste om andra saker under tiden.
För att man lägger all sin tid på sitt företag, menar du?
Ja, precis. Och inte har den här inkomsten under tiden. Mm. Och det här blir liksom lite filosofiskt kanske, men jag frågar Jens vad han trodde gav liksom bäst utväxling till minsta möjliga risk. Alltså vilket beslut är klokast här och nu om man med störst sannolikhet vill tjäna hyggligt eller så här, tillräckligt mycket pengar.
Ge oss lagom alternativet, Jens.
Lagom alternativet, precis.
Den bittra sanningen är ju att det högst väntevärde har du om du utbildar dig i liksom till ett yrke som det betalas mycket för. Alltså klassiska läkare, advokat, ekonom, ingenjör liksom. Det är nu för tiden och till stor del liksom programmerare kanske, eller någon variant av IT-kunnig. Och sen är du jobbar du på, ser till att skaffa dig successivt en mer och mer lite mer och mer nischad specialistkompetens. Du får liksom vara lite aktsam på liksom att välja en som kommer vara efterfrågan på. Och sen förr eller senare tar skuttet och börjar bli konsult istället för att vara anställd, eller starta någon liten liksom tjänste, något litet tjänsteföretag istället för att vara anställd. Och det i advokatmotsvarigheten skulle väl vara att starta egen byrå, eller att vara hyrläkare istället för att vara anställd läkare, eller och så vidare. Det är ju trots allt det. De där varianterna är fortfarande det mest väntevärdesmässigt förmodligen det bästa sättet. Och sen förstås ska du hela tiden investera överskottet du har, spara en liksom hygglig del, investera det löpande över tid. Det är det tråkiga svaret liksom.
Och det här bekräftar ju bara att man skulle ha lyssnat på sina föräldrar från början. Klipp dig.
Skaffa ett jobb.
Skaffa en utbildning. Ja. Bli läkare. Ja. Spara pengar.
Läkare, advokat, ingenjör. Du har tre att välja på.
Med de här orden så vill vi önska alla lyssnare ett rikare 2021. Eller så kör ni på precis som vanligt. Man klarar sig rätt bra utan en massa pengar också.
Man kan vara rik på upplevelser.
Exakt. Ja. Ni kan dock vinna en otroligt exklusiv privat pratstund med den här hemliga utdelningsseglaren, har han lovat.
What?
Mm. Kanske kan man få lite inspiration om hur man kan börja med en sån här resa mot ekonomisk frihet. Kanske lite praktiska tips om hur man ska spara på olika saker för att komma ner den här 50%, eller man sa.
Det här är en otrolig möjlighet.
Jättefint erbjudande. Skicka ett mejl till jakob@monopolmedia.se, alltså jakob@monopolmedia.se, så deltar ni i utlottningen, och utdelningsreglerna har lovat att ställa upp med två såna här exklusiva samtal per telefon på vardera en timme.
Wow. Notera att det är en ny mejladress här alltså. jakob@monopolmedia.se. Inte jakob@kapitalet.se som vi hade förut.
Så är det.
Den här chansen vill man inte missa, känner jag. Får jag mejla eller hur funkar det?
Skicka ett mejl bara. Ja. Eller ta på Slack. Ja. Jag heter Jakob Bursell. Du heter Åsa Secker. Kristoffer Krok har stått för slutmixen. Vi jobbar alla tre på Monopol Media. Tack för att ni lyssnade.
Tack.
Och Rickard, hur känns det att vara utdelningsreglaren?
Ja, underbart.
Du är avundsjuk.
Ja, faktiskt lite. Ja.